Far, jag tackar dig. Tack att du är här mitt ibland oss, Jesus. Jag bara prisar dig. Tack att vi får sjunga att du är helig och helig. Jag bara tackar dig att du är helig. Du vill bara fylla våra liv med dig, Jesus. Jag prisar dig. Tack för ditt ord som är levande och kraftfullt, Jesus. Jag prisar dig. Jag tackar Jesus för att du är med oss här ikväll, Jesus. Och du besignar var och en som sitter här i kyrkan och lyssnar. Och de som är med ute på nätet här. Jag bara tackar dig, Jesus. Tack att du vill tala till oss. Du vill väcka till oss. Väcka oss att vi lever i en tid som är snart över. Jag bara tackar dig att du snart är här. Snart så kommer du tillbaka för att hämta det som är dig till, Jesus. Men du hämtar bara det som är rent här, Jesus. Vi hörde det i talet här. Du hämtar bara det som är rena och som tvågar sina kläder i lammets blod, Jesus. Jag tackar dig. Jag prisar dig. Jesu Kristi namn. Tack för din heliga ande. Tack för din heliga ande. Amen, amen. Halleluja. Halleluja. Ja. Jag har fått ett ord idag. Levande för mig. Och det står ett ställe i Matteus, det står tas med eller lämnas kvar. Det har gripit mig här. Tas med eller lämnas kvar. Och det är den fråga som vi står inför i livet. Ska vi tas med eller lämnas kvar på den här jorden när Jesus kommer att hämta sin brud? Och vi behöver göra oss redo att möta Jesus. Och vi lever ju i en värld som blir allt mörkare och mörkare. Vi ser vad som händer i världen. Och mörkrets makter, de försöker förföra och vilseleda mänskligheten på alla möjliga sätt. Det vet vi ju var och en. Och talet om rättvisa och medmänsklighet och allas lika värde gör även att gränsen för synd och orenhet den flyttas och ersätts med en acceptans och tal om Guds stora kärlek. Jesus är kärleken. Men vi hör det profetiska budskapet här att vi behöver renhet, rena hjärtan. Och jag ska inledningsvis tala några tankar om Jesus snara återkomst. Och vilken är den största och viktigaste händelsen som världen står inför nu? Jesu återkomst. Och när detta händer så är det bara en frälsad och omvänd själ som kan rädda dig och mig. Det finns bara det. Och några ursäkter, det kommer inte Jesus att godta. Vi hörde att det var renhet som Herren kräver från oss. Och det viktigaste är ju att vara redo när Jesus kommer tillbaka. Att vara redo när Jesus kommer tillbaka har varit viktigt för mig i hela min uppväxt. Jag ska berätta om en liten episod som lever kvar i mitt liv ända sedan jag var 7 år gammal. Och jag har starkt tydligt minne där. Jag har uppväxt i en trygg miljö med troende föräldrar som är hemma hos Herren nu. Båda var frälsta och varmt troende, både med mamma och pappa. Men jag ber, ligger och ber i sängen, jag ber aftonbön. Gud som har vi barnen kär. Ni har säkert bett allihopa. Men sen ropade till mamma, var det rätt? Och sen, ja det var rätt. Och sen fortsatte jag be. Så jag tror inte hon hörde det. Men så bara jag säga, Jesus kom inte tillbaka. Fan, jag blev frälst. Kom inte tillbaka. Och det är ett minne jag har. Ända sedan jag var 7 år. Och det är precis började skolan. Och det gör man när man är 7 år på den tiden. Det gör man nu också kanske 6-7 år. Men så mamma hörde det flera gånger. Så vi slutade på ett möte i kvällsmöte i Philadelphia. Vi gick ju dit. Jag gick i söndagsskola där. Och sen var det ju kvällsmöte också varje söndagskväll. Både förmiddagsmöte och kvällsmöte. Så sa min mamma till pastorn Leif vill bli frälst. Ja. Och där hade hon hört liksom att jag ville bli frälst. Och så jag och min bror, vi tog emot Jesus där. Så vi fick börja knä på första bänken. Och pastorn bad för oss. Att då var en tillresande pastor, jag kommer inte ihåg riktigt. Och för att göra det här riktigt, när vi kom hem så fick vi böja knä vid sängen, min bror och jag, min pappa, så var vi frälsningsbönen. Underbart. En sjuåring ber frälsningsbön. Det var många som sa det där, men han är ju snäll och fin. Och alla, man behöver inte be som den efter Gud, man är 7 år. Men jag hade ju syndanöd på något sätt. Jag ville ju vara redo när Jesus kom. Och det här har varit viktigt för mig. Att vara redo när Jesus kommer. Och jag har hela tiden levt i det här att vara redo. Sen är det klart att vi möter ju saker och ting i vår uppväxt. Och livet är inte så enkelt när man växer upp i tonår och så. Men jag har alltid haft min tro på Jesus. Och haft det här klart att jag måste leva på ett bra sätt för att vara med när Jesus kommer. Amen. Den här församlingen, Vetlanda friförsamling, det kommer från Maranata-veckan som bröt fram på 60-talet. Maranata betyder du vår herre kom, ett arameiskt ord. Du vår herre kom. Och kännetecknades av ett budskap att Jesus kommer snart. Och att leva ett liv i renhet när Jesus, när Jesus får vara med vid uppryckandet. Det var den alltså budskapet som Maranata-väckelsen hade, var redo att möta Jesus. Jesus kommer snart. Amen. Och det här har ju följt den här församlingen hela tiden då. Så att vi har varit en brudförsamling. Nu har vi ändrats på sig, så det finns inte många kvar från den tiden här. Från den Maranata-väckelsen. Vi har en gammal syster som är 94 år som får besöka ibland. Som var med när församlingen bildades. Men bruderopet ska vara kvar. Jesus kommer snart, Maranata. Jag ska läsa i Matteus evangelium. 24 kapitlet. Vi vet vad det gäller, det står människosonen som kommer från 29 versen. Det står så här: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himmelen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonen tecken synas på himmelen och jordens alla folk ska gömma sig. När de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljus ska han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda från de 4 väderstrecken från himlens ena ände till den andra. Jag står här om det utvalda. Jag vet inte om Holger är med mig här, men jag har en idé vad de utvalda är. Är det de frälsta eller är det judarna, Israels folk? Den frågan, och för min del, jag tror att det är judarnas folk, Guds egendoms folk. Men jag säger inte med stämma att det är så, men jag tror det. Församlingen, brudeskaran, tror jag för min del är med när Jesus kommer synligt på himlens mål. Det är vad jag tror, men jag säger inte att det är så. Men det är min tro och du får ta den som det är då, va. Och så kan vi fortsätta läsa i 32 versen. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgås förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller den stunden kände ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ingen vet om det. Ingen vet om det. Det är bara fadern som vet när fadern säger till Jesus, gå ut och hämta din församling. Gå ut och hämta dem. Läser vidare. Så ska det vara på Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste av ingenting. För floden kom och ryckte bort dem alla. så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ene tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni. Om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Han kan komma helt plötsligt när som helst. Jag har en studiebibel till Svenska folkbibeln och där står intressanta saker där som Thoralf Gilbrandt har gjort. Tilltas med och lämnas kvar. Jag ska nämna lite vad han säger där. Och jag tror för min del att det är på det sättet. Jag har samma uppfattning som Thoralf när det gäller det här. Och i vers 29 står det ju att människosonen återkomst äger rum efter den stora nöden. Och förvarning genom väldiga naturkatastrofer. I motsats till detta blir återkomsten här framställd som något som sker medan livet går sin gilla gång. Plötsligt, överraskande, oväntat, till och med för det som väntar honom. Så jag tror inte de här naturkatastroferna och allt det har inträffat när Jesus kommer och hämtar oss hem. Och det kan tyda på att det gäller två olika stadier i återkomsten. Två grupper av människor talas där om. Det här kommer och det som lämnade kvar. I 1917 års översättning så står det lite tydligare. Det står upptagen, det står uppryckt. Och eftersom det står i Västerteni att några blir ryckta bort av vattenfloden har någon menat att det blir tagna vid återkomsten och bortförda till dom. Någon som menar. Men det här passar ju väldigt dåligt med sammanhanget och med skriften som för övrigt lär då. Noa blev inte lämnad kvar i den gamla världen. Som dömdes till undergång. Inte heller blir Lot kvarlämnad i Sodom för att förgås i domens eldregn. Det står ingenstans att det troende ska bli kvarlämnade på jorden när Herren kommer. Däremot säger Jesus i Johannes 14:3, om jag än går bort och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Sen säger Jesus i Markus 13:33, var på er vakt. Håll er vakna för att ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reser bort och lämnar sitt hus och gav sina tjänare ansvar. Var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det blir på kvällen eller vid midnatt eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla, håll er vakna. Men vi kommer till Paulus också. Han är också tydlig med det här. Paulus säger inte att det troende ska bli kvarlämnade vid återkomsten, utan vi ska ryckas upp i luften för att möta Herren. Och det säger Paulus i 1 Thessalonikerbrevet. Vi kan läsa 4:13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har så något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himmelen. och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med den för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Så trösta varandra med dessa ord. Så vi får trösta varandra. Snart får vi vara hemma hos Herren. Underbart. Jag längtar hem till Herren. Amen. Samtidigt som det beskrivs flera sluttidshändelser i Nya testamentet som talat om att återkomsten är nära, så finns det en rad skriftställen som talar om att Herren kommer plötsligt i en tid då vi inte tänker det. Och det uppmanar oss till att vara vakna och vänta varje stund. Vi ska vänta varje stund. Paulus säger så här i första Thessalonikerbrevet 5. Jag läste många bibelställen, men ni kan lyssna på det efterhand sen, så får ni skriva ner dem. Men det står så här: när det gäller tid och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkan hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni bröder lever inte, och systrar, ni lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi tillhör dagen. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsningen som hjälm. Gud har inte bestämt oss att drabbas av vredesdomen, utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra, uppbygg varandra, så som vi redan gör. Herren har inte bestämt att hans församling ska drabbas av vredesdomen som går över världen, utan han vill rädda oss från domen genom att vi tar emot frälsningens gåva i Jesus Kristus. Han har inte bestämt att vi ska drabbas av någon vredesdom. Det säger Paulus tydligt här. Vi har en underbar himmel som väntar oss. Matteus 24. Står där en kloka tjänare. Vem är den trogna och kloke tjänaren vars herre, 24:45, som har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren är ond och säger till sitt hjärta, min herre dröjer, och kan börja slå sina medtjänare och äter och dricker med den som är berusade, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntade och en stund när han inte anade, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklar där man gråter och gnisslar tänder. Så lönen för den gode tjänaren när hans herre kommer tillbaka är en andel i Guds rike. Det är lönen. Han får en andel. Och inställningen till Jesu återkomst är bestämmande för vårt liv och vår tjänst. Det är bestämmande. En ständig förväntan är motivet för ett troget tjänande. Ständig förväntan. Och då tjänar man troget. Den onde tjänar exempel på faran med att skjuta ifrån sig tanken på Jesu återkomst in i framtiden. Jesus kan komma när som helst. Han kan komma nu när vi sitter här. Han kan komma i natt. Det är så pass nära. Det är så pass nära. När i Maranataväckelsens början, och det var 1967, så var ju det här sexdagarskriget, och då Israel, judarna, tog det in i Jerusalem. Då sa man att då hedningarnas tider var fullbordade. Och då, från och med den dagen, så talade många om att nu kan Jesus komma när som helst. Nu är hedningarnas tid över. Nu är Jerusalem under Israels herravälde. Och det är det fortfarande. Och det ska vi tro på. Jesus kan komma snart. Jesus säger i Johannes 14. Han kommer bara för att hämta det som honom till. Han säger det i Johannes 14, vers 1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Det finns bara en väg till himlen. Och det är att följa Jesus. Följa hans ord och vara en trogen tjänare. Det finns bara en väg. Thomas sa så här i vers 5. Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till faran utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Så har du sett Jesus som man sett fadern. För nummer ett. Jag ska väl nu belysa sex viktiga saker som vi behöver förhålla oss till för att vara redo när Jesus kommer för att hämta oss. Sex olika saker. Ja, det kanske finns fler, men när jag satt och funderade på detta så hittade jag sex olika saker. Det är ju, första är att vandra i ljuset. Vandra i ljuset. Det står i första av Johannes 1:5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Så om vi känner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Och vandrar du med Jesus och vandrar du med ljuset. Vandrar med ljus, vandrar med Jesus varje dag. Vi har gemenskap med honom, har du gemenskap med honom och följ Jesus. En annan sak som är viktigt är att leva i förlåtelse med sitt liv. Leva i förlåtelse. Jesus säger i Matteus 6:12 och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. Står det i vers 14. För om ni förlåter människor deras överträdelse ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelse. Det är viktigt att leva i den här förlåtelsen. Att kunna förlåta om någonting gör någonting illa. Matteus 18. Petrus frågade Jesus och 21. Här hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom, jag säger det inte 7 gånger utan 70 gånger 7 gånger. Vi ska ständigt leva i förlåtelse. Om någon syndar mot dig. Så någon syndar mot dig, vi ska leva i förlåtelsen. Ett ord till, Markus 11:24 säger Jesus. Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det så ska det be ett. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta era överträdelse. Det är väldigt viktigt med förlåtelse för att bli förlåten själv. Jesus har tagit all världens synd på sig. Och vi kan förlåtes för våra synder när vi lämnar vår liv över till honom. Då får vi bli förlåtna. Men det är också viktigt att vi kan förlåta dem som gjort oss illa. för att själva bli förlåtna. Vi får inte glömma det där att vi ber om förlåtelse. Om någon har gjort oss illa så ska vi förlåta. Att inte säga så här, jag förlåter dig kanske, men jag glömmer det inte. Men Jesus, han glömmer också. Och du kan inte bara säga att jag förlåter, men jag glömmer inte. Men du måste glömma också. Jesus har glömt allting när vi kommer till Jesus och ber om förlåtelse. Han glömmer vår synd. Det finns både frälsning och helande i förlåtelsen. Att leva i oförlåtenhet mot andra människor kan vara orsaken till uteblivet helande. Och bönesvar. Och min uppmaning till dig som lyssnar här, att gå inte med oförlåtenhet till någon. Gör upp och förlåt. Gör upp och förlåt. I brevet står det, talet står det så här, och 14, sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. En person som sprider bitterhet förpestar både sig själv och omgivningen. Så jag hoppas inte att jag går sprider bitterhet. Jag vill inte vara bitter. Så det ska vi inte vara. Då går vi miste om Herrens välsignelse. Det får vi inte göra. Paulus säger i Kolosserbrevet 3 och 13, ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärlekens band som förenar till fullkomlig enhet. Klä oss i kärlek. Leva i förlåtelse. En annan sak som är viktig för oss är att leva i renhet. Det hörde vi i profetiska budskapet här. Vi ska leva ett rent liv. Psalm 51 och 12 säger David, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Sanna Jesu efterföljare har rena hjärtan. Och Jesus säger i bergspredikan, saliga är du renhjärtade för det ska se Gud. Jesus säger att för att vi ska få se Gud så behöver vi ha rena hjärtan. Vi har rent hjärta, annars får du inte se Gud. Jag får inte se Gud, men jag har inte rent hjärta. Synden kommer aldrig in i himmelen. Att hänvisa till Jesu nåd och förlåtelse kan man bara göra när man lämnar sitt liv till Jesus. Och en del säger att en gång frälst, alltid frälst. Det stämmer ju inte. Du måste hela tiden leva i renhet med ditt liv. Du kan inte säga att jag blir frälst 1985 eller sånt där, eller år 2000, och nu har jag biljett i himlen. Det har du inte. Du måste leva renhet hela tiden. Överlåtelse. Det finns inga ursäkter efter döden eller på domens dag, då är det för sent. Det är dag, det är frälsningens dag. Det är nu, är den välbehagliga tid. Nu ska vi lämna oss till Herren. Nu ska vi följa Jesus. Det står så här uppe i Basboken 21 och 27. Aldrig ska något orent komma in i den. Och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn. Utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Det är staden, den himmelska staden som man inte kommer in i. Om man inte har rent hjärta. Så hur ska vi då bevara oss rena? Hur ska jag göra för att vara ren? Fätta mig ren. För att bara sig ren behöver vi leva i omvändelse varje dag och vandra i Guds ljus. Vandra i Guds ljus med våra liv. Paulus säger i 1 Thessalonikerbrevet 4 och 7. Gud har inte kallat oss till orenhet utan ett liv i helgelse. Den som avvisar detta avvisar alltså inte en människa utan Gud som ger er sin heliga ande. Du avvisar Gud när ett liv i helgelse. Paulus säger i Galaterbrevet 5, det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, så låt oss då följa anden. Så att leva i renhet och ett val vi måste göra var och en. Vi måste välja det här. Och vi vet att fienden försöker locka och bedra oss på alla områden. Och speciellt området vi är svagast på, så försöker fienden bedra oss, det gör han. Men det gäller att säga nej till fiendens lockelse. Nej, det är ett bra ord att säga nej. Nu säger jag nej till synd. Nu säger jag nej till fienden. Och det bästa sättet att leva sitt liv när Jesus och är att låta ordet och den heliga ande vara med i våra beslut vi fattar. Vi fattar beslut, allt fråga Jesus, fråga den heliga ande, vad ska jag göra nu idag när jag står inför det här problemet? Ja, fråga Jesus, fråga den heliga ande, be den heliga ande om hjälp. En annan sak, punkt 4 här, leva, du ska leva i trohet. Att leva i trohet och omtanke till sina nära och kära, och trohet i äktenskapet, trogen församlingsgemenskapen. Att i allmänhet vara en pålitlig person, en regel som vi kan förvänta oss att alla ska följa. Men nu är det så här att fienden försöker förstöra hela tiden och förstör relationen mellan människor. Det är därför det brister, därför det är krig och därför det är skilsmässor. Det är Satans verk alltihopa det här, men försöker förstöra för människor. Och medicinen som jag sa innan till detta, det är att säga nej till fienden och vandra med Jesus istället, vandra med Jesus. En enkel bön att be när frestelsen kommer är att Jesus hjälp mig. Det brukar jag bett säga. Be Jesus hjälp mig. Och det är väldigt en enkel bön. Jesus hjälp mig idag. Nu står jag inför svårigheter här. Nu står jag inför problem. Nu måste du hjälpa mig. Att jag blir fri det här. Du får hjälpa mig. Och det gör han. Han hjälper oss. Vi säger nej till fienden. Vi lever i troet med Jesus. Paulus säger i Galaterbrevet 5 att vi ska vandra i anden, så gör vi inte vad köttet begär. Köttet det söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittring, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Så ska vi inte leva. Andens frukt är mycket bättre. Är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, sådant är lagen inte emot. Andens frukt, tänk du andens frukt är med dig. Vi lever i andens frukt. Mildhet, god och sprida frid och glädje runt omkring när du går på stan. Tänk vad många människor du kan göra glada när du är kring och glad och sprida frid och glädje och frihet. Amen. Nummer 5 här som är viktig, och det är att leva i överlåtelse. Jag tänkte belysa också att helt och fullt överlåta sitt liv till Jesus är det bästa man kan göra. Helt överlåten till Jesus. Amen. Att tacka Herren i alla livets förhållanden. Att vara en sann Jesu efterföljare, det ger en säker biljett in till Guds himmel. Amen. Helt överlåten till Jesus. Jag nu lämnar allt. Allt till Jesus. Jag nu lämnar allt. Den sång som går. Jag är dålig på att sjunga. Jag är dålig på melodi. Jag säger till Pernilla. Ja, det var fel melodi det där nu. Men jag vet hur det låter. Men nu Nu lämnar vi allt till Jesus. Lämna allt till Jesus. Överlåt allt till Jesus. Amen. Paulus, han stod inför att han hade ett uppbrott från jordelivet här. Då skriver han till Timoteus, andra Timoteusbrevet 4:1. Och den sista förmaningen han skriver till Timoteus. Han skriver så här: jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, trä fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med all tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder och lärare efter sina egna begär, så som det kliar deras öron att förhöra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt, bär ditt lidande, utför en evangelist gärning och fullför din tjänst. Sen säger Paulus så här: själv offras jag redan som ett lyckoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Älskar du hans återkomst? Jag älskar hans återkomst. Han kommer ge oss rättfärdighetens segerkrans. Amen. Han kommer ge dig den. Den sista punkten jag tänkte tala här är att punkt nummer 6, vi ska leva i sanningen. Och vad är sanning? Ja, Jesus säger ju så här att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern genom mig. Det har vi sagt innan. Han är vägen, sanningen och liv. Vi ska leva i Jesus små liv. Och vi påverkas ju ständigt, i alla fall gör vi det. Det vi ser och läser, och vi följer vid nyheten vad som händer i Israel och allt det här, man följer det. Och jag tittar på andra nyhetskanaler för vi får den verkliga sanningen också. Jag tittar på Himlen TV7, där får man kanske bättre nyheter om Israel och vad som händer där. Men vi måste ta reda på verkliga sanningen. Vi påverkas på mycket information vi får från tv och dagspress och allt så här. Och, går det lita på det vi hör från vår omgivning? Jag gör inte det. Men du kanske gör det, men jag gör det inte. Och vi behöver ställa oss den här frågan. Vi är utsatta för intensiv påverkan hela tiden. Och det gäller att vara självkritisk eller källkritisk, för att inte påverka så länge. Källkritiken är väldigt viktig. Och det är nödvändigt att ta reda på och försäkra sig om att man påverkas av är riktigt och sant. Och det finns många dolda agendor, jag tror, och den påverkan vi utsätts för. Så att ta ett felaktigt beslut kan bli ett ödesdigert beslut för oss när vi påverkas av. För resten av livet. Vi ska inte låta oss påverkas om inte fråga Herren först. Är det sant det här? Eller när man står inför någonting. Jag vill göra så i alla fall. Jag vill inte påverkas av det man hör hela tiden. Och det bästa vi kan göra i det här för att leva i sanningen, det är att släppa in den verkliga sanningen i livet. Det är Jesus Kristus. Sanningen som kan vägleda oss i alla beslut vi tar, alla vägval vi tar. Det är sanningen, det är Jesus. Vi frågar Herren, vi frågar den helige ande. Vi har ju en hjälpare, den helige ande, som ska hjälpa oss. Paulus säger så här i Romarbrevet 8:26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi har den heliga ande att gå till. Den heliga ande är vår hjälpare som ska hjälpa oss. Och att få lägga sitt liv i Jesu händer och lita på honom är det största förmån och trygghet vi kan ha i den här tiden. Den största förmån och tryggheten. att alltid fråga Herren och lyssna på vad hjälparen helige ande säger innan man fattar olika beslut, som jag sa. Det är det bästa vi kan göra för att inte hamna fel. Jag vill inte hamna fel och du vill inte hamna fel. Men lev nära Jesus, använd den helige ande, för han är vår hjälpare. Han har gett oss den. Vi ska inte behöva fatta egna beslut så där. Vi kan fråga den helige ande, han hjälper oss. Och den helige ande vill hjälpa oss och leda oss genom alla livets svåra passager vi går igenom. När vi har lagt vårt liv i Herrens händer, så är det viktigt att förbli i hans händer med vårt liv. Och det gör vi genom att vi blir i ordet och bönen. Vi blir i ordet och bönen. Ordet som ska vara viktigt för oss. Läs det varje dag. Förbli vid det. Och låt den heliga ande leda dig varje dag. I Johannes 8 säger Jesus så här, och vers 31. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och Jesus, han är sanningen, och om vi ska förstå sanningen, vi behöver förbli i ordet och leva efter ordet. Vi behöver förbli i det här ordet och leva efter det. Vi kan inte förkasta ett enda ord i den här Bibeln. Du kan inte göra det. Du måste följa det från första sidan. Jorden var öde och tom, och himlen, Gud skapade himmel och jord. Vi måste börja tro redan där från första ordet. Att det var Herren som skapade jorden och skapade människan. Det är det som är sant. Ordet är ju sanning. Och det går inte att vara inte Jesu lärjunge och inte hålla sig till hans ord. Det går inte. Då är du inte det äkta Jesu lärjunge. Tänk på det. Fienden, djävulen, han försöker alltid hindra oss att läsa ordet och be. Och han kommer, fienden kommer med alla möjliga saker och tankar när vi ska sätta oss ner och läsa Guds ord. Det händer så med mig ibland också. Ja, nu kan du göra det, så ska jag hitta på något annat. Du ska fixa någonting här. Ja, men det här är ju viktigare. En fixa massa saker. Bestäm dig för att lägga av allt som står i vägen och hindra dig för att komma närmare Jesus. Låt dig inte påverkas av något som inte har något evighetsvärde. Bestäm dig för att vara en Jesu lärjunge på riktigt. Ska vi bestämma oss för att vara Jesu lärjunge på riktigt? Riktiga lärjungar. Amen. Djävulen, han är lögnare. Han är lögnens fader. Och ljuger hela tiden. Och hans mål är att få oss så långt borta från Jesus som möjligt. Att leva i Guds sanning med sitt liv. Och ha ett rent hjärta är det absolut bästa för att vi ska få ett lyckligt liv. David bad så här i psalm 86. Vers 11. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda. Att jag fruktar ditt namn. Vi bara behöver frukta Herren Gud. Det är bara Herren Gud vi ska frukta. Och då lever vi i sanningen. Tala alltid sanning i alla livets situationer. Kom inte med några nödlögner och osanningar. Det ger bara dig dåligt samvete. Och längden kan det bara bli att du drivs allt längt borta från Herren. Och ditt samvete skadas. Tala alltid sanning. Jesus, han kommer snart. Han kommer snart tillbaka. Jesus säger så här i Uppenbarelseboken 22. Se, jag kommer snart. Och jag har med 12, och jag med mig min lön, med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Och vers 17. Anden och bruden säger kom. Och den som hör detta säger kom. Och den som törstar ska komma. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska få. Ska fritt få ta emot livets vatten. Du får ta emot livets vatten fritt och förintet. Jesus Kristus har gjort allt. Jesus har gjort allt. Det finns en härlig väg att vandra. Men vi måste vandra på vägen för att nå himmelens land. Vi behöver vandra på den vägen. Och jag för min del att jag tror att Jesus kommer snart. Och vi behöver besluta oss för att var och en att leva precis som varje dag våren den sista. För att i natt kan Jesus komma, imorgon kan Jesus komma. Och jag kan komma när jag gör det efterhand. Och jag tänker bara att det inte kommer när man åker bil, för då kanske det, man förolyckar någon annan och det åker i diket. Men det bryr oss ju inte om, för bilen försvinner ju. Vi är någon annanstans. Men ha din sak klar med Jesus, det är viktigt. Och har du inte det, så gör upp det med Herren idag. Be om kraft från Jesus Kristus. Vandra i ljuset med ditt liv. Lev i förlåtelse med ditt liv. Lev i renhet med ditt liv. Lev i trohet. Trohet till din familj, till äktenskap. Trohet till Jesus, trohet till församlingen. Lev i överlåtelse. Överlåt ditt liv till Jesus. Var helt överlåten till Jesus. Ja, du lämnar allt. Jag lämnar allt till Jesus. Jag tror på Jesus. Jag vill följa honom. Och lev i sanningen med ditt liv. Tala alltid sanning. Kom inte med några nödlögn, utan lev i sanningen. För Jesus är vägen, sanningen och livet. Du får leva i Jesus Kristus. Lever du i Jesus Kristus i sanningen, så når vi målet. Når vi målet. Amen. Och vill du ha hjälp i bön ikväll här och som syns i kyrkan, så ska vi be tillsammans. Och du som finns ute på nätet där, så får gärna höra av dig till oss. Du som inte är frälst kan gå in och be frälsningsbönen på vår hemsida. Där finns en frälsningsbön som ger dig till känna, och du får gärna höra av dig. Det finns adresser till oss här och telefonnummer och mejladresser. Hör gärna av dig. Vi vill gärna hjälpa dig. Jesus vill frälsa, vill hela, vill upprätta. Men han vill framförallt du ska vara med när Jesus kommer. För det finns ingenting sen som är värt att ha när Jesus har kommit och hämtat sin bruderskara. Då vill jag inte vara kvar här. Jag tror ingen vill vara kvar på jorden. Det kommer bli ett mörker och ett elände. Gör dig redo att möta Jesus, för han kommer snart tillbaka. Far, jag tackar dig att du är här ikväll, Jesus. Tack att du tar hand om var och en som har lyssnat, Jesus. Tack att vi får ta beslut med att följa dig, Jesus. Ta beslut att lämna världen och följa dig, Jesus. Och vi får ropa till dig att du får hjälpa oss när vi kommer i nöd och svårigheter, Jesus. Tack att vi får lämna över allt till dig, Jesus. Vi får rena hjärtan, vi får tvagit våra kläder, gjort en vita i ditt blod, Herre. Jag prisar dig, jag ärar ditt namn, Jesus. Tack att du bara vill fylla var och en som lyssnar här ikväll, Jesus. Och tack för att du vill möta oss var och en, Jesus. Tack att du snart kommer, Jesus. Tack för att vi får prisa och lova dig, Jesus. Men tack att vi får hjälpa den här döende världen innan det blir för sent, Jesus. Jag prisar dig. Tack för din snara återkomst. Tack för att det snart ska fullbordas. Men hjälp oss för att rädda människor. Hjälp oss för att rädda människor till evigheten, Jesus. Jag prisar dig i ditt dyra namn, Jesus. Jag tackar dig i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Jesus.